Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft
or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, jätteförkylda Johanna Hurtig-Bagrell och med...
Elinor Svensson, direkt från Lund Comedy Festival.
Reporting live. Coming to you live. Okay.
Vi har verkligen två helt olika energier idag.
Ja, vi verkligen. Alltså... jag åkte på en sån jävla sjuk... Jag har legat liksom helt sänkt. Legat liksom så här. För att jag har ont i kroppen. Stackare. Så att nu vill jag bara säga att min röst är trist att lyssna på. Och den håller heller inte särskilt länge. Så vi har gjort så nu att du kör fallet den här veckan.
Ja.
Trots att det var min tur så får jag köra torsdagens avsnitt.
Precis.
Vid senare tillfälle.
Vi byter
för
plats.
Att, jag orkade varken göra research och eller prata. Jag hade ett möte igår.
Ja.
Där jag fick vara med på länk. Så var, du vet, det var sådär folk inkallade från massa olika håll. Så vi kan inte liksom, det går inte att ställa in.
Nej.
2 timmar tror jag det var. Jag var så slut efter. Oh, alltså jag var så helt medtagen.
Ja, men man hörde liksom på din röst att det är en ansträngning bara att säga.
Ja.
Det är inte bara att få ur ljuden utan också så här att framföra en åsikt eller så. Jag kan verkligen sätta mig in i att allt är så himla jobbigt.
Mm. Du vet, när Johan säger va, då vill jag liksom genom en bitch. Alltså vet jag bara, nej. Alltså, jag kommer inte säga igen.
Ja. Ja, men vad roligt. Och jag är på Comedy Festival och bara lever mitt bästa liv. Mm. Det är så mysigt. Det är lite som att skolan börjar igen.
Ja, det är ju härligt då.
Ja, efter sommarlovet. Man har sin nya jacka på sig och en liten ryggsäck med sina grejer. Och så träffar de gamla eleverna och så är det lite nya som man inte har träffat. Och sådär. Ja, men det är så mysigt.
Mm. Har du giggat den?
Nej, det har jag inte. Jag ska göra det idag.
Mm.
Jag först ska äta lunch med min mamma och hennes hundvalp.
Just det.
Så det är mys, det är mys. Mm. Så jag ska bara köra ett litet 10-minuters gig också. Sen så är jag liksom ledig resten av festivalen.
Fan vad sweet.
Ja. Enda som jag är väldigt besviken på, det är frukosten här på hotellet.
Är den ingen
alltså, bra? Det, men det fanns liksom färdigberedda frallor, krasonger, alltså croissanger, ägg och yoghurt. Och det var det. Jag hade sett fram emot hotellfrukost. Liksom, du vet när man bara lassar på hela tallriken med vattenmelon och ananas och lite och bara kör, man köter frukt.
Ja.
Det gör man ju aldrig annars till frukost. Det är min hotellgrej att säga jag ska äta mig mätt på frukt. Det är så himla mysigt.
Mm.
Men så fanns det liksom bara färdigbredda ostmackor med paprika.
Mm. Ja, de har kört den här att de låtsas som att det var bra under pandemin. Och vi fortsätter för er säkerhet och hälsa med den här jättemycket billigare grejen för oss.
Ja.
Det är världens sämsta grej, jag hatar skiten.
Mm. Ja, jag är så himla sur. Det är det jag ser fram emot med hotell. Mm. Förutom då att ha ett eget rum och någonstans att sova. Det ser jag också fram emot allting.
Ja, men I know the feeling.
Mm.
Med det sagt, sluta klaga då. Ska
man. Ja, sluta klaga. Det finns någon som är värre. Det kanske du inte har tänkt på.
Har du tänkt på barnen i Afrika på sistone?
Mm. Har du tänkt på Johanna i Enskede? Hon hade inte så lätt. Byt plats med henne då.
Why am I talking still?
Ja, nej, jag vet inte. Ska vi köra igång eller?
Ja, men det får vi nästan göra va?
Mm. Det gör vi. Mm. Där var en vignett. Och det är lite, eftersom jag spelar in från hotellrummet så har jag inte min vanliga utrustning. Så vi har inte samma rutiner.
Det känns väldigt så här retro nu för oss.
Ja, verkligen.
Som det var förr.
Back in the day. När man spelar in på sin lilla Zoom.
Mm, när vi inte hade teknik.
Mm, visst. Ja, men då, detta hade jag tänkt som bonusavsnitt den här veckan. Men det går lika bra som vanligt avsnitt, skulle jag säga. De är inte så jätteolika, våra bonusavsnitt med våra vanliga.
Mm.
Jag har fått hjälp av Katarina Lemmel. Tack så mycket för det. Det var toppen. Det här heter The Philadelphia Poison Ring.
Oh my god.
Ja. Yeah. Så det blir lite filosofiska frågor. Till exempel, om pengarna kniper, hur viktig är din man för dig? Sådana grejer ska vi tänka på idag. Jag lägger upp detta lite som ett P1-program.
Om pengarna kniper, hur viktig är din man för dig?
Mm.
Okej.
Okay. Några känslor?
Många.
Mm. Ja. Du kommer förstå. Vi är på det glada 20-talet i USA. Första världskriget är precis slut. Humöret är på topp. Ekonomin går toppen. Dubbleras. Och det gjorde ju då att alla ville ha en bit av kakan. Man köpte aktier. Man investerade i grejer. Alla var glada utom bönderna som hade väldigt stora problem med att odla. Så maten blev mycket dyrare. Bankerna var inte styrda av staten. Så de fick bevilja hur mycket lån de ville. Så det gjorde de väldigt mycket. Utan att låntagarna behövde egentligen ha någon möjlighet att någonsin betala tillbaka det. Och sen så insåg väl amerikanerna någon gång då att ekonomin är på väg att gå tillbaka åt helvete så att säga. Så då sålde alla sina aktier direkt samtidigt och delade då till den enorma börskraschen som idag kallas Black Thursday.
Just det.
Och ägde rum den 24 oktober år, vad då Johanna?
Säg nu, sluta hålla på.
Okej. 1929.
Tack.
Det här är inget jävla SO-förhör. Det kan du bara hoppa upp och sätta dig på.
Nu är jag i Lund. Jag känner mig smart.
Ja, men eller hur? Hela mitt liv ska bli annorlunda nu när jag har blivit presenterad för Henrik Dorsin.
Alltså, du vet, när jag kommer till just den dagen också så är det så många gånger jag tänkt, det här måste jag lägga på minnet. Mm. 29 går inte in. Jag tror att det är 22. Då vet jag också att 22 är fel. Det är också därför nu bara säger datumet. Man bara, nej, alltså det här har varit en pet peeve i mitt liv. Att jag aldrig kommer ihåg 1929.
Nej, men 29, det är liksom en av de få grejerna jag kan lära mig.
Mm.
Däremot, franska revolutionen sätter sig inte riktigt. Nu har jag typ fått lära mig att så här, det var väl exakt 200 år innan jag föddes. Jag måste ha någon sån grej att hänga upp det på. Bara för.
Ja. 1789.
Ja, det var det, ja. Det var det, ja. Men det är också allt jag vet om det. Okej, bra. Då i alla fall. The Great Depression. 15 miljoner människor gick från att ha ett jobb, ett vanligt liv, till att tigga minimilön och köra till soppkök. Och sen så när de kom fram så var kanske maten slut ändå. Verkligen. Mm. Att bara hela samhället blir utfattiga.
Ja, vi ska, vet du vad? Nu kommer jag... Ja. Gud, nu blir det platt igen med skitsamma.
Tänk på att pengar är inte allt, vet du. Pengar kan inte köpa lycka.
Nej, verkligen. Nej, men alltså det är inte så jävla länge sedan. Det är så jävla nyligen.
Mm.
Och då, när det här händer i USA, liksom, så var det fortfarande fattig Sverige. Alltså smuts Sverige. Folkhälsoläget hade i princip blivit påtänkt bara. Mm. Alltså det är så jävla konstigt att tänka. Jag ska inte säga. Nej, men det är så sjukt att tänka att det var så nyligen. Alltså man är så van, man är så självklar i så här, hur vårt samhälle är uppstyrt. Och sen inser man att det håller på att gå åt helvete. Och det är inte så jävla konstigt, för det var så jättenyss.
Mm. Det är så roligt, för om man liksom tänkte bort att du var sjuk när du började prata om detta, så lät det som att du blev så himla rörd av att prata om folkhälsa. Ja, det här är toppen.
Okay. This is content, you guys. And like really deep thoughts.
Att liksom säga, det man tänker på det är att detta är inte så länge sedan.
Och nu låter jag som så här, men tanten jag hoppas bli. Så här, riktigt sönderrökt krackstant.
Goals. Ja, i alla fall. Och så allt var ett helvete. Sjukvården var väldigt underbemannad, underfinansierad. Det ledde till att sjukdomar som tuberkulos och sådär fick härja fritt. Blev du sjuk? Trådigt för dig. Särskilt svårt var det då för gravida kvinnor, nyfödda och äldre. Som de kunde då inte få den sjukvård som de behövde.
Gud, de måste ha dropped like flies.
Ja, alltså, väldigt många dog. Mm. Gud ja. Och skummisar började försörja sig med att låna ut pengar till desperata människor och sen kräva tillbaka väldigt mycket ränta utöver pengarna då. Och alkohol var också förbjudet. Det låter bara, det är bara ännu en grej.
Ja. Alltså det hade väl varit skitbra om alla slutade dricka just i den perioden. Alltså jag fattar att det är tråkigt för alla, men det hade kanske blivit mer hälsosamt för alla barn, så att säga.
Men det är ju inte det som händer heller, va?
Nej, det är ju inte det. Tyvärr. Nej,
det blir ju mer att man dricker det. Ja, men ni vet ju, den här diskussionen ska vi inte. Ja, så framtiden tråkig, mörk, trist. Folk var desperata, oroliga som fan och dog av sjukdom eller svält eller att de frös ihjäl. Och vi ska prata om ett par kusiner som heter Paul och Herman Petrillo. De var från Italien. De var immigranter. De bosatte sig i Philadelphia, Pennsylvania, år 1910. Och Herman jobbade som spaghetti salesman.
Det är bara det. Han säljer bara spaghetti.
Det är så sjukt, för det står liksom överallt. På alla källor står det spaghettiförsäljare på den här italienska killen.
Otroligt.
Det är så roligt att tänka.
Have you ever thought about branching out to like macaroni?
Like fossily? Ja, men det är det som är så sjukt. Hade det bara varit pastaförsäljare så hade det varit så himla mycket rimligare. Men nu är det typ som att säga, jag säljer skruvar. Eller, ja, jag säljer högerskor.
Solamente gli spaghetti.
Det är toppen. Han var också barberare.
Mm.
Och Paul var skräddare och hade egen butik. Den hette Custom Tailor for the Classy Dressers.
Ja, ja. Väldigt. Så inte supermycket kunder då under depressionen?
Nej, det var ju det, va? Det gick bra innan. Mm. Och de beskrevs liksom som välklädda, otroligt charmiga, eleganta, karismatiska. Och så var det rätt trendigt också att vara italienare i Philadelphia på den här tiden.
Si.
Kanske fel att säga trendigt att vara från Italien. men det var många italienare som hade flyttat till Philadelphia. Så det var fler som pratade italienska där än som pratade engelska.
Yeah.
Dock så var det också en av de mest våldsamma städerna i USA at the time.
De gillar ju maffia väldigt mycket i Italien, har jag hört. Alltså där har jag hört bombvägar, så det här är ingenting jag säger som fakta, men jag förstår. Så är de, they have a fondness for it.
Ja, det är ju det. Det vet jag inte om det hade med saken att göra. De kanske bara
lite slåss.
Ja, de kanske bara gillar att slåss också. Det vet man inte det heller.
De är sjuka i huvudet, de här jävla.
Ja, visst. Alltså, jag tänkte säga nu, anywho, och du och jag kollar ju båda på Love Island UK nu, senaste säsongen.
Det gör vi verkligen.
Och pratar mycket om det. Och jag måste passa, det var så himla roligt. I något bråk som en av tjejerna har med Ekin Sue, som är den mest omsnackade den säsongen. I ett bråk så, alltså, det är lite tjafs liksom. Det är en viss ton. Och då så blir det lite dålig stämning då. Så den andra tjejen säger, anywho.
Mm.
Typ, och då fattar inte översättaren riktigt vad det betyder. Eller om hon vad hon menar på det. Så de översätter det till, hur som hora.
Nej.
De tänker att hon säger anyho, typ för som ett litet ägg.
Alltså, det är fan det roligaste jag har hört, tror jag.
Ja, det
är sjukt.
Jag vill liksom börja säga det. Mm. Hur som hora, när man är på lite dåligt humör.
Men alltså, förlåt, bara stickspår som inte ska gå in på längre än så. Men på tal om översättningar, du vet, förr i tiden så fanns ett skämt om att vad fan var det i Die Hard eller någonting? Och så säger någon...
Ja, yippee-ki-yay, motherfucker. Eller? Nej.
Ja, just det. Nej, vad var det? Men jag har bara hört någon säga Jesus och så står det bara så här, ost.
Jaha! Jag tänkte på yippee-ki-yay, motherfucker. Översätts alltid till tjosan, din jävel.
Ja, just det.
Men vadå? Men... Jaha, han säger Jesus. Och de bara, cheese.
Ja, exakt. Ost.
Ost.
Men nu ser man ju det typ hela tiden för de där översättningarna. Alltså folk översätter, det är ju en sån jävla rullande grej. Alltså det görs ju 1000 filmer och jättemånga serier. Alltså det är bara konstant, sitter ju folk och bara knappar. Och det görs liksom över en natt. Och det här med redigera och kolla, det gör ju ingen riktigt längre.
Eller hur? Det känns så också som att det är lite AI-genererat. Och så går de och korrar lite snabbt.
Så jätteofta ser det skitkul ut. Det var en hel serie där de istället för att när någon sa face...
Mm.
Så stod det face i översättningen. Alltså typ så här, jag ser ditt face.
Nej, men det är så dumt.
Exakt, AI-genererat. Så det, tydligen så finns i ordlistan att man kan säga face på svenska också. F-A-C-E-S. Så då stod det. Fast det var en helt vanlig konversation.
Ja.
Ja.
Det var också i Love Island UK så var det någon, då säger de ju like väldigt mycket, typ som vi säger typ.
Mm.
Och då var det en av tjejerna som sa, I mean I really like him, you know, like seriously. Mm. Och då översatte de det till så här, jag menar, jag gillar honom verkligen. Gilla, seriöst. Så de översatte like till gilla.
Ja, men det är mycket sånt.
Ja. Ja, men det är mysigt. Så får man känna sig lite smart också.
Höhö, jävla idiot.
Du kan ju inte ens den engelskan. Ja, i alla fall, Philadelphia at this time.
Mm.
Vissa beskrev Philadelphia då som en kärlekslös stad. Trots att Philadelphia betyder broderlig kärlek på grekiska. Det är till och med så allmänt skämt att så här, jag tror att de döpte det ironiskt. Och nu så kallades den mer Killadelphia och Filthadelphia. Så man förstår ju stämningen lite.
Mm-hmm.
Kanske. Filthadelphia. Hårt.
Yeah.
Ja, så depressionen. Kusinerna gick ju, det gick ju då åt helvete för dem. Det var inte så mycket spaghetti och ekipering som gällde. Kanske.
Så konstigt, ja.
Ja, det är det. Och arbetslösheten i Philadelphia var 25%. Så Herman började jobba som mordbrännare åt italienska maffian, men också åt icke-maffian för att få ut försäkringspengar.
Ja.
Lite på eget håll.
Det låter så hårt att säga mordbrännare. Alltså,
det gör det. Det
var ju försäkringsbrännare om jag ska vara.
Ja, det var väl försäkringsbedrägeri, kanske mer korrekt. Men det är ju också mordbrand när det kan finnas en människa i ett hus.
Exakt.
Eller är det det som är definitionen? Jag har bara utgått från det.
Jag tror det. Det var någon som satte eld på en, liksom papperskorg på toaletterna. Då kom de in och bara, det här är mordbrand. när vi gick i skolan.
Ja. Man bara, shit, dog den sotunnan? Och var det överlagt? Ja.
Ta det lugnt nu, Lisbeth.
Verkligen. I alla fall, han pysslade med det tills en dag när han gick runt i ett sketchy neighborhood och mötte en grupp män som sålde förfalskade $5-sedlar för halva priset. Och då insåg han att, eller han blev väldigt intresserad av förfalskade pengar. Och tänkte, det låter ju kul. Och började tillverkna egna då.
Mm.
Bakom sin butik.
Mm.
Och han var väldigt duktig på det också tydligen. Det är väldigt viktigt. att han var duktig på det.
It's like making the spaghetti.
Åh gud, nu kommer jag också tänka på att, oh, förlåt, jag kommer att prata om det så mycket, men i Love Island så är det en kille som heter Davide.
Ja, Davide.
Alltså, det är väl att prata. Han pratar så himla roligt. Det är något tillfälle han ska säga vulnerable. Och han bara, vulnerable.
Ja. Ja, men alltså han pratar väldigt bra engelska. Med 100% italienskt uttal. Det är det som är så
stort. Gud ja, supervokabulär. Liksom han uttrycker sig bättre på engelska än vad jag gör.
I think it's like a gemma.
Ja. Ja. Men har verkligen anstränger sig inte. Och jag kan ändå respektera det väldigt mycket.
Ja, ja, ja.
Att så här, det är lite... Jag tror det är skönare att prata ett annat språk då. Om man bara pratar med sin naturliga melodi liksom.
Because I have this perfect body.
Yeah, you don't only see me as this perfect body. And you only see that I'm a person. And it's a very good. Min bästa är lite senare där du är. Så säger han till någon att så här, yes, but maybe they will do the same to you because karma is a bitch. Otroligt. A bitch. Ja. Så det gjorde Herman i alla fall.
Han tog
pengar.
Ut sin gamla pastavev och började pressa pengar.
Ja, visst. Mm. Och Paul då, han satt ju inte bara och latade sig, va? Utan han började syssla med försäkringsbedrägerier på egen hand. Eller de samarbetade lite sådär. Han fick hjälp av Herman. Paul började med det när han sökte sig till försäkringsbranschen för att försörja sig och sin fru. Tänker mig att det är rätt gött att jobba med försäkring i en depression ändå. Alltså det är säkert många som vill ta på sig hängslen och livrem i sådana lägen.
Ja, och också försäkringsbedrägerierna. Det är mycket som ska betalas ut.
Ja, visst. Många som dör. Dessutom så jobbade han på ett bolag som inte krävde då att den som skulle ta en livförsäkring, de krävde inte att man skulle gå igenom en medicinsk undersökning för det. Mm. Så då började Paul aktivt leta upp äldre män som hade till exempel diabetes eller var alkoholister och var liksom i tidigt stadie av liver failure och sådär. Mm. Lättade upp folk som han kände att det här kommer inte hålla så länge till. Och så sålde han då livförsäkringar till dem. Och när han tecknade den försäkringen så skrev han sitt eget namn som kusin eller bror eller så till den sjuke utan att de anhöriga kände till det. Och så satte han sig själv som enda förmånstagare till de här livförsäkringarna då. Mm. Fattar trist. Men man har tecknat en livförsäkring och sen så när man dör, så man har liksom betalat en premie till det bara för att det ska gå pengar till den som tecknar
försäkringen.
Så jävla rövigt. Anhöriga bara... Och gud vad hemskt att han är död, men vi är ju så fattiga så det kommer i alla fall lite pengar nu. Nej, det gör det inte. Nej. Det blir inte det. Nej, glöm det.
Är det helt sjukt?
Och i samma veva som han började, jag håller på med detta, så började han, Paul alltså, också göra dryck som han sa var magisk. Ja. Och det var väldigt många som var vidskepliga i det här samhället. Framförallt kvinnor, tydligen. Och liksom de köpte att Paul var en trollkarl med magiska krafter. Det är liksom, i gammal italiensk kultur så var det en stor grej med liksom så här onda ögat. Mm. Och det var mycket så här att jag måste få hjälp och fixa det här med onda ögat. Kan du ge mig, liksom som att bryta en förbannelse.
Ja, väldigt sydländskt av dem. Mm, det var medelhavsländsk-aktigt. Kan också fixa lite ont i hjärtat så det bara känns som när folk är fullständig kris. Det där magiska tänkandet som man till slut bara får sätta sitt hopp till på något sätt.
Ja, men verkligen. Verkligen. Så det drog in mycket pengar då. De här magiska dryckerna. Mycket mer än kläderna han fortsatte att sy som inte såldes mycket då. Och vissa av de här dryckerna kunde han sälja för $300 på den tiden. Idag är det typ 4500 dollar. Alltså mer än 45 000 svenska kronor.
Mm.
Alltså man hade ju liksom inte ens råd med mat här. Fatta desperationen som gör att man köper en magisk dryck för liksom sina life savings. Ja. Så hemskt. Och framförallt var det kvinnor som var olyckligt gifta som köpte de här magiska dryckerna. Och en av de mest sålda trolldryckerna då var den som skulle göra drickaren förälskad. Så att de här olyckliga fruarna skulle få tillbaka den man som de gifte sig med. Liksom. Alltså, att då, det är klart att det är jobbigt för ett förhållande när man är fattig och allting försvinner. Liksom. De ville få tillbaka kärleken i sina äktenskap. Liksom.
Och kanske sluta vara bedragna också.
Ja, månne. En annan dryck som var poppis kallades avsändaren. Och den skulle göra att maken lämnade dem.
Ja.
För det var kanske inte så lätt nästan. för kvinnor att bara, jag skulle vilja skiljas och jag envisas med det. Det tror jag inte riktigt fanns för dem. Och för att den då skulle funka så behövde mannen dricka den. Så kvinnorna liksom smög ner det i deras morgonkaffe så att han skulle lämna dem sen då. Och sen så kunde kunderna också få rådgivning och konsultation om magi då av Paul. Och sen så när Herman märkte hur bra det gick för Paul med detta så hakade han också på. Så de gjorde detta tillsammans liksom och hade i den här skräddeributiken hade de också då en liten magisk avdelning. Så med det och med försäkringsbedrägerierna så gick det ju bra för dem.
Mm.
Ekonomiskt. Och 1931 så uppgraderade de sin love potion och sa att den kan verka åt två håll. Att så här, om det finns hopp för ditt äktenskap och din man fortfarande älskar dig, då kommer han, när han dricker den här drycken, visa mer uppskattning och bli förälskad igen. Liksom. Och finns det inget hopp så dör han. Win-win! Det är så jävla smart, för då spelar man ju verkligen på kvinnornas hopp också.
Och man spelade ut det, men det var ju du som förgiftade honom.
Ja, och de var väldigt noga med det, Petrillo-kusinerna, att så här... Bara så du vet att om din man skulle dö nu, om han inte älskar dig alls längre och han som en konsekvens av det dör, då är det ditt fel. För att det är du som har fått honom ta den här drycken. Så det är du som har det lagliga skulden där.
Ja, och det är också du som ska skämmas. Alltså som har skammen i att inte vara älskad. Men, och att så här, jag fattar, de har säkert sålt massa sådana folk på, men det funkar inte. Det börjar liksom spridas lite rykten säkert. Så här, nej men det där funkar inte. Alltså min man, det är liksom, det gjorde ingenting. Their hack. Och då bara, ja. Men om alla de dör istället så har den ju uppenbarligen funkat.
Just det.
Det var bara det att han inte älskar dig.
Och då kommer man inte vilja prata om det så mycket heller.
Nej.
Alltså man kommer inte klaga till sina grannar. Bara, ja, om det fanns hopp så skulle han leva. Men det gjorde han inte, så uppenbarligen är jag värdelös. Alltså,
det är bara, jag tror att de gjorde det med mening. Men nu har jag ändå förgiftat min man. Så.
Mm, visst, det är en jävla smart grej faktiskt. Nej. I all sin hemskhet.
Mm.
För dessutom va, så kunde de ju också tipsa de här köparna om att teckna en förmånlig livförsäkring till sina män.
Mm.
Så om de förlorade sin man i det här så fick de i alla fall pengar. Så det inte bara skulle vara ledsigt och såligt.
Mm. Det fick de inte då?
Nej, det finns lite hakar då. Det var att kusinerna skulle få hälften av försäkringspengarna på livförsäkringen. Och dels också att allt skulle hålla hemligt från makarna såklart. Så att kvinnorna fick också förfalska männens underskrift på dokumenten. Eller så gjorde kusinerna det själva. Herman var tydligen väldigt duktig på att kopiera underskrifter. Förfalskningskingen. Och det var inte så petigt heller med lagen och sånt på den här tiden. Det känns verkligen som att det blir lite vilda västern. När allting är fattigt och allting är piss. Mm. Så bara jojo. Men ett plötsligt dödsfall, det händer ju.
Ja, men det kommer vi inte utreda hur som helst. Nej.
Nej, det var liksom bara vad det var. Ja, så det var många kvinnor som accepterade det här avtalet.
Förlåt, men du förstår också vilken bra införsäljning de har till kvinnorna. Så bara, jag skulle vilja ha den där min man lämnar mig. Så bara, ja, eller vad tror du om han blir jättekär och snäll och slutar misshandla dig och sådär? Eller dör?
Visst. Finns det någon kärlek i honom till dig? Så kommer han ju inte dö. Och det måste det väl, det känner man ju ändå att det finns ju någon gnutta kärlek kvar. Eller? Känner du inte det? Jo, det är klart jag känner det. Ja, men då kommer han ju inte dö.
Mm.
Du kan ju inte vara så. De var ju väldigt manipulativa. Och ja, liksom, jag kan verkligen tänka mig att de bara, han älskar ju säkert dig. Du verkar ju vara en underbar kvinna.
Mm.
Så det kommer gå bra detta. Lycka till. Och så livförsäkringen med innan du går bara.
Mm.
Ja. Den här magin, det var ju då arsenik.
Ja.
I stora mängder. Och det är smak- och luktfritt och det är väldigt effektivt. Det tar sig in i blodet, sprider sig i hela kroppen och tar en halvtimme till en timme vid höga doser. Så leder till det, så dör man. Ibland använder de också antimon. Precis som The Teacup Killer Graham Young som jag gick igenom en gång.
Just.
Han använde antimon eller thallium. Och antimon, om det förtärs, liksom, har det typ samma effekt som arsenik. Fast en långsammare död. Det kan ta flera timmar. Och förutom döden då så kan offerna för de här förgiftningarna ha också drabbats av måttliga till extrema andningsproblem, fläckar på huden, lungsjukdomar, kraftiga kräkningar, kraftig diarré, yrsel, somnolens som är sjukligt sömnbehov eller lindrig medvetslöshet, hypotermi, kramper, koma, delirium, måttlig till extrem utmattning, förvirring, hjärtarytmi och det är också cancerframkallande om man nu hinner komma dit. Och det var ju också några kvinnor som förstod att de hade mördat sin man efteråt. Men de vågade inte gå till polisen ändå. För de var ju rädda att de skulle åka fast. Även om de
har ju liksom hade
trott
det.
På det. Precis, även om de trodde på det från början. Så det känns lite, jag kan fatta att det känns lite weird. Och bara, jo men jag trodde det var magi, your honor.
Ja. Och också säga, jag riskerade hans liv för att få veta om han älskade mig på riktigt.
Ja, okay. Visst. Ja, ja, men då så. Och andra kvinnor gick ju också in i det helt medvetna om att de hade köpt gift och att mannen skulle dö. Och det var också, det är ju en grej i vissa livförsäkringar att ibland kan man få ut mer pengar på livförsäkringen om den som dör, dör en våldsam död snarare än en liksom fridfull död. Jag vet inte om det är just där man drar linjen liksom. Jag tror kanske inte att, ja, jag vet inte riktigt vad det här lägger sig på skalan om man dör. Av förgiftning. Men ja, det är i alla fall en grej. Mer om det sen. Jag kommer återkomma till det.
Mm.
När ens man dog då så kunde man få typ 10 000 dollar. Alltså typ i dagens penningvärde 150 000 dollar. Alltså 1,5 miljon svenska kronor. Och i de fallen så kunde Paul och Herman då ta 60-70%. Så de fick, så, ja, så änkan fick då typ 500 000.
Shit.
Ja. Och de här änkorna skulle senare bli kallade poison widows i pressen. Men det gick bra i företaget. Det rullade på år 1932.
Det är ju det viktiga.
Ja, visst, visst, rullar. Visst. Mm. Att man känner att man gör en framåtrörelse.
Pengar rullar in va? Som det ska. Ja, ja visst. Mm.
Så de började anställa. 1932 så anställde de en person som heter Morris Bulber. Han var en rysk jude som kallades The Rabbi, eller Louis the Rabbi. Katarina skrev, trots sin icke-rabbighet och sin icke-Louishet. Paul ska ha träffat Morris på en kurs för healing och övernaturliga krafter.
Mm.
Och enligt en källa så började Morris på Grodno State University som 9-åring och tog examen på universitetet när han var 12 år gammal.
Oj, wow.
Ja, jag vet inte om
det. Eller var det bara så han sa?
Nej. Precis. Det känns lite mer. Sen så började han undervisa barn då när han var efter 12 år. Och då blev han då intresserad av Kabbala tydligen. En uråldrig bok om magi.
Just det.
Och han ska flytta till Kina år 1905 för att bo hos en gammal legendarisk spådam i 5 år för att lära sig om andar och läkekonst och trolldrycker. Och 1911 så emigrerade han till New York City där han gifte sig och skaffade 4 barn. Och sen när depressionen slog till så flyttade han till Philadelphia för att börja om på ny kula. Och där jobbade han med att undervisa och förbereda judiska pojkar för sina bar mitzvahs. Och han började också tillhandahålla tjänster i form av faith healing. Alltså att läka sjuka människor med böner eller sin tro då liksom. Och han var väldigt skicklig i magi då.
Ja, ja.
Såklart, han var väldigt erfaren.
Ja, man är väl ingen Brynolf och Jung, men det är klart man har picked up a few things along the way.
Ja, jo.
Ja, visst är det så.
Så det var ju bra för företaget va? Att det ökade deras både trovärdighet men också liksom mystik. Känsla av Shit, vilka krafter de har.
Ja, men sälja magi utan mystik, ja, nej men då...
Ja, det är ju som att sälja kaffe utan socker, va?
Ja,
det funkar inte det längre, för det är aldrig någon som har socker i kaffen.
Det är som att sälja kaffe utan suketter. Va? Jag menar.
Det är som att sälja kaffe utan stevia, ja. Eller hur? Är man rätt?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Enligt en källa så var gängets första livförsäkringsmord på en make till en av Morris klienter. Och den hade berättat för Morris. Jag fattar inte riktigt det, för att han kom ju in rätt så sent i detta. Mm. Så varför, de hade ju gjort detta ett tag då. Mm. Men i alla fall, om vi säger då att detta är ett av morden i alla fall, kanske inte det första. Den klienten då ska ha berättat för Morris att hennes make var otrogen. Och då skulle ju Paul och Morris fixa det där, så att de kunde få tjäna pengar. Och då, nej, nu fattar jag, förlåt. Det måste ju vara deras första tillsammans.
Ja,
jag tänkte fel. Det är deras första tillsammans. Så då, för att lösa det, så skulle Paul för det första uppvakta den här stackars kvinnan och liksom började ragga på henne. Mm. Och sen så övertygade han henne då att hon skulle gå med på deras lösning, att hennes man kunde försvinna och hon kunde få en andel av en livförsäkring på $10,000. Och den här mannen som heter Anthony, han var väldigt alkoholiserad och det gjorde det väldigt lätt för frun då att på kvällen bara klä av honom, öppna ett fönster enligt deras liksom instruktioner och sen bara vänta på att han skulle frysa ihjäl.
Oj då.
Så det var inget gift den här gången.
Nej, nu var det bara mord liksom.
Ja, eller ja, det var det ju innan också, men...
Jo, men menar, då fanns det i alla fall liksom en så här, du, han kanske överlever för att han älskar dig så mycket.
Ja,
nu var
exakt.
Det bara så här, öppna fönstret så han fryser ihjäl. Och...
Mm, eller hur? Om han verkligen älskar dig så skulle han väl inte frysa ihjäl, eller?
Precis.
Ja.
Då vill man ju vara med dig, alltså då hade inte jag hade inte frysit ihjäl om jag hade varit kär i någon.
Men eftersom de är sådana magitöntar så känns det också troligt att de kanske sa att liksom... Om du öppnar fönstret, så om onda andar kommer och dödar honom, så betyder det att han inte var värdig. Eller något sånt där.
Ja, just det.
Skulle kunna vara något sånt skit.
Ja, det kan det vara.
Men det, jag bara spekulerar. Och sen så när pengarna cashats in och fått. Mm. Det är samma sak som cashats in. Men nu sa jag det ändå. Så var Paul inte längre intresserad av den här nyblivna änkan då. Så han gick vidare på jakt efter nya kvinnor att hjälpa. Fan vad det känns som att de knullade med de här sex kvinnorna också.
Gud,
alltså,
ja.
Verkligen. Och Morris använde också gift ibland. Och ibland så slår han dem i huvudet med en sandsäck så att de dog. Alltså, hur går det ens till?
Okej.
Och slå ihjäl någon med en sandsäck. Det måste vara det
jättetungt.
Ja. Ja. Jobbigaste sättet.
Kan du ställa dig under den här vinschen jag har dragit upp?
Jag har satt upp en talja här.
Kan vi mötas i kvarnen? Det är där jag känner mig säkrast.
Eller på en gammal teaterscen.
Jag är magiker, sluta ifrågasätta.
Det är viktigt, andarna är där borta i kvarnen då, såklart.
Lite till höger, lite mer till höger.
Andan säger till mig lite till, ett steg, stanna.
Svåra.
Vi sa det samtidigt. Ett offer hette Lorenzo, han var takläggare. Han dog genom att man knuffade ut honom från en byggnad från 8:e våningen. Och detta är också så stört. Innan de knuffade ut honom så fick han en porrtidning. Jag fattar liksom inte om han, de satte den i hans bröstficka eller någonting. För sen så hittade man honom med den då, där han hade fallit. Så då antogs det att han hade fallit för att han blev så distraherad av bilderna i porrtidningen att han bara trillade rätt ut. Över kanten.
Det där är så typiskt, alltså så här, vad ska jag säga, kulturer som det var då. Som är liksom sexovana, där kvinnors sexualitet inte får finnas. Du vet, sånt där.
Yeah.
Alltså att det är, att de blir så. Han såg ett ben och då tror jag bara att han dog. Alltså det, att man tror att det är sån himla, man målar upp det till liksom bara allomfattande weird shit. Typ.
Verkligen. Att alla kunde relatera till. Du vet, man står uppe på tak och kollar en porrtidning och blir så chockad som man bara trillar ner. Ja, perfekt. Eller rimligt. Rimlig lösning.
Det måste ju vara att de la upp tidningen i hans ficka, väntade ner dem och sen bara hittade honom, var först på plats och bara, oh my god, he must have been so distracted by like this really sexy woman and he just fell.
Yeah,
that is the most reasonable thing to me, I think.
Mm. Jag kan inte se något annat.
And I heard the bishop say the same.
Yeah. Ja. Senare samma år, ungefär efter typ ett dussin mord, så anställde man igen. Då anställde man 39 år gamla Maria Carina Favato. Hon var känd / ökänd som Philadelphias fattucieri. Som är typ italienska för vis kvinna. Eller typ häxa. Mm. Fast jag råkar veta att häxa på italienska är strega.
Mm.
Det vet jag. För jag har läst sagan om isfolket. Men, ja, men hon var liksom, hon kallades The Philadelphia Witch.
Mm.
Och när hon träffade det här magigänget då, så var hon olyckligt gift med en man som heter Charles. Sen 10 år tillbaka. Han drack för mycket och misshandlade henne. Allegedly. Och hon hade en älskare som hette Raffaello Polselli. Mm. Och han tyckte då att hon förtjänade bättre. Så han rekommenderade henne att gå till magigänget, tror jag. Och efter lite om och men så gick hon dit då. Under sommaren gick hon till källaren i Pauls skräddeributik för att köpa lite trolldryck. Och efter en vecka så la Maria med Raffaellos peppning den här drycken då i Charles frukost. Som bestod av kaffe, vin, kyckling, frukt och nybakat bröd.
Oh gott. Det är bättre än Lundias jävla frukost.
Om jag bara fick lite vin, kyckling, frukt och nybakat bröd hade jag varit glad. Men det där jag fick var kaffe. Vin och kyckling är en jävla grej att slänga in. Men kör. Kör i vind. Vi tar med oss Medelhavet. Man kan ta människan från Medelhavet, va? Men man kan inte ta Medelhavet från människan.
Nej, det är så. Medelhavsdieten, vet du, den är så himla bra för kroppen.
Mm, otroligt nyttig. De lever ju tills de är liksom 60 år gamla eller någonting. Ja. Så 10 dagar senare så var, ja, då var Maria änka. Och rik då. Eller, hon fick typ 70 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Men det var
kanske inte. Nu lugnar jag oss med uttrycket rik.
Ja, jag kände det också när jag sa det. Vem är jag? Vem är jag då? Och så fick hon då jobbet efter detta hos magigänget. Och hennes jobb i organisationen då var att leta upp kunder och förvalta trolldrycker. Och så, jag vet. Det är så,
guys,
så
ni är i alla fall vuxna. Liksom, ja. Kom ner.
Eller hur? Jag lekte också häxad när jag var liksom 9.
Ja. Kan du förvalta trolldrycken?
De kan väl i alla fall själva erkänna att så här, det här är gift.
Ja.
Ja. Sen så var det några andra lokala häxor som också hakade på och fick jobb där. De kunde ju bidra då med att kasta lite besvärjelser, sälja magiskt pulver och en annan svart magi. Alla hjälper till. Mm-mm. Och en av de mest aktiva häxorna i organisationen var Rose Carina, som sen fick öknamnet Rose of Death.
Otroligt exakt. Bra öknamn ändå.
Visst. Är det bättre än Carina? Jag kalla mig.
Verkligen. Men Carina på italienska betyder väl typ den snälla.
Jaha. Liksom, okay.
Mjuka.
Ja. På svenska betyder det landstingstant.
Ja, exakt. Carina.
Carina det. Jag måste ringa Carina.
Får inte glömma det. Ja, den kan jag.
Ja, ja visst. Ja. Jag kunde bara första röden.
Ja,
och det hedrar mig.
Ja, tyvärr. Tyvärr är det så.
Det ja. Kvinnorna i organisationen, de fixade också en liten matrimonial service. Alltså lite dating site. Mm. De hjälpte kvinnor att hitta kärleken. Så... ja, hitta kärleken är ju att ta i kanske. Utan de hjälpte kvinnor att hitta lättlurade män. Bara liksom parade ihop dem med kvinnor som var sugna på pengar. Och var med på att döda någon liksom.
Så nu har det varit lite mer uppsökande verksamhet. Att säga.
Ja, och liksom kvinnor som inte är olyckliga i sitt äktenskap. Utan bara, vill du bli olycklig i ditt äktenskap och döda din man? Då är vi tjänsten för dig.
Ja, det är så obehagligt att tänka hur många tjejer som bara... absolut.
Ja. Ja men verkligen. Så bara...
vi kan ju sitta och inbilla oss bara, men tjejer är faktiskt mycket bättre än killar. Sen bara, no we're not. Vi har bara inte fått tillfälle. Ge oss allt.
Har du alltid velat ha ett drömbröllop för att sedan skriva en livförsäkring för att sedan förgifta din man? Nu kan dina drömmar gå i uppfyllelse.
70% av alla tjejer bara, det är klart man har tänkt tankar. Eller så, liksom.
Ja, men du vet när man var liten och lekte bröllop och sen lekte man livförsäkringsteckning och sen så lekte man så, oh jag har lite gift. Och så, ja, men det var tokigt. Men det var ju bara på lek, det är en helt annan grej.
Men det är klart, nu kan det bli på riktigt och det är en dröm.
Ja. Jag trodde liksom inte att det var någonting för mig, men nu när jag har provat till exempel Rose Carina då, hon använde den här tjänsten. Rose Carina.
Ja.
Rose.
Ja.
Carina. Hon använde den här tjänsten själv. Och hon lyckades samla ihop livförsäkringar från 4 till 5 egna makar.
Oj, oj, oj!
Ja. Så det var ju liksom ett sätt att göra en klassresa i samhället. Sjukt, 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 sjukt.
They suck so much. Det är liksom helt sjukt.
Ja. Ja. Och det går rätt snabbt också för den här organisationen att växa. För detta var liksom 32, började de anställa massa häxor. 1933 så hade verksamheten spridit sig, va? Och då hade de franchises i New Jersey, New York. Och Delaware.
Okay.
Tre stater till, utöver Pennsylvania. Så business was good.
Alltså, herregud.
Jag vet.
Och det är faktiskt helt sjukt att det är så många som bara, gud vilken bra idé. Det här kan jag verkligen tänka mig att göra.
Visst.
Men alltså, tjejer, va?
Ja.
Har vi inte kommit längre?
Det är ändå 1933.
Exakt. Precis innan förintelsen. Kom igen.
Nej, för fan. Var är positiviteten?
Mm-hmm.
Ja, så när fattigdomen blev värre så var det fler och fler som sökte sig till den svarta magin som var liksom sista utvägen. Och Philadelphia Poison Ring blomstrade. Och de var väldigt noga med att hålla sina affärer i det dolda då för att undvika polisen, men också för att undvika konkurrenter. Vilket jag kan förstå, för det var ju bara...
det verkar ju vara en jättebra business, så absolut.
Visst, och det är ju en jävligt bra hemlighet också, va? Vi håller på med magi. Psst, säg ingenting, men det är bara mord! Och försäkringsbedrägeri! Wink, wink!
Det är för dumt.
Ja, otroligt dumt. Det var också några i gänget som jobbade som privatdetektiver för att samla information om offren. Och sådär. Det är inte så lätt att bara hitta ett offer. Det är mycket jobb bakom. Ett kodord de använde för någon som skulle dödas var att de skulle skicka honom till Kalifornien. Det är lite som när jag flyttade till Stockholm och fick reda på att ta henne till Bromölla betyder att ha analsex med en tjej. Visste du det?
Nej, jag hade ingen aning.
Bromölla tycker till en stockholmare låter som brummen, som de brukar kalla rövhålet. Så Bromölla är liksom... Jag växte upp i närheten av Bromölla. Så det är så att, ska du ta henne till Bromölla? Eller?
Man bara, I'm a bit popular in the big city.
Bromölla är inte så trevligt. Om du,
är det inte
om
det?
Du frågar mig. Nej, det beror ju på vilket man menar, GIF säger.
Nej, jag tycker båda är skit om jag ska vara.
De innehåller ungefär samma grejer. Nu fattar vad jag menar. Ja, det är bajs.
Nej, jag pratar bajs.
Ja, det är bajs. Förstår du? Är du med mig? Skrattar du? Svara. Ibland, när jag har sagt ett skämt och Daniel inte skrattar, så säger jag så här, hörde du vad jag sa? Han bara, ja. Jag bara, varför skrattar du inte då? Som att jag bara, vad är det för fel på dig?
It was really funny.
Ja. Bara mitt kvitto. Mm. Ja. Två män som föll offer för gänget var Ralph Caruso och Joseph Arena. De blev inte förgiftade dock, utan de blev misshandlade och sen dränkta under en fisketur. Så det är verkligen bara, det, nu har de bara, ja, de bara kör.
Mm-mm.
Och John Polishin skickades också till Kalifornien, så att säga, genom att misshandlas grovt och bli överkörd ett flertal gånger med en bil.
Nej, men sluta. Vad var det på?
Mm. Och sen så, det ska vi vara väldigt tydliga med, att alla de här offerna, det är inte så att man bara, ja, de var ju fruktansvärda män till sina makar. Det har ni ju säkert förstått redan, va? Men det är bara att understryka det.
Nej, precis.
Ja, nej, exakt. För att nu, det känns som en så himla, att man ursäktar det här som någonting fint liksom, i början. Så här, vi hjälpte kvinnor i nöd.
Mm.
Men my geez, det är liksom inget konstigt. Men det här är, nu är det ju bara uppsökande verksamhet för att döda män som man kan tjäna sig en liten slant.
Ja.
Yeah. Yeah. FBI var organisationen på spåren lite grann. Men de fattade inte alls till fullo vad det var som pågick. De tittade mest på Hermans fifflerier med förfalskade sedlar och dokument och sådär. Mer än så kunde de inte riktigt föreställa sig, tror jag. I juni 1938 så kom en man som hette George Meyer ut ur fängelset, redo för att starta ett nytt liv. Och när han kom ut då så gav Herman honom lite pengar. Jag vet inte om de kände varandra sen innan eller något, jag tror inte det. Herman gav honom $25 för att kunna starta ett eget företag. Och det gjorde han. Det blev ett tvätteri. Kul. Och så gav Herman honom också ett erbjudande att han kunde få $600, typ 90 000 kronor idag, om han bara utförde ett mord. Alternativt kunde han få 25 000 i förfalskade sedlar, om han hellre ville det. Mm. Och den här personen som skulle mördas då hette Ferdinand Alfonsi. Och mordet behövde, det var liksom ganska specifikt sätt han skulle mördas på. Det skulle vara med ett järnrör. Han skulle bli slagen i huvudet med det efter att man hade brutit sig in i Ferdinands hem. Och Herman hade också med sig ett järnrör 45 cm långt när de träffades. Och bara, här har du det. Varsågod. Och sen så skulle George kasta Ferdinand ner för en trappa för att det skulle se ut som en olycka. Och anledningen till detta då var att Ferdinands fru hade tecknat inte bara en utan flera livförsäkringar på Ferdinand. Och de försäkringarna gav mer pengar vid en våldsam död.
Okej.
Okay. Och då är det tydligen en våldsam död att trilla ner för en trappa och slå sig så illa så att man dör då. Okay. Jag har lite svårt att avgöra liksom vad som är en våldsam död. Jag tänkte att det skulle vara liksom att man blir utsatt för ett brott.
Ja.
Men då kan man inte gärna dölja då brottet i en olyckshändelse. Eller om det är så här, om du inte dör i din säng så är det en våldsam död.
Mm.
Om du dör av att du trillar ner ut från sängen. Ja, jag vet inte jag någonting om.
Ja, det var svårt.
Ja. Till Ferdinand då så hade Ferdinands fru sagt att de här kontrakten som han hade skrivit under, de gick inte igenom. Så han fick skriva på igen och igen och igen. Så det var så hon hade fått honom att skriva under de här massa livförsäkringarna hon hade tecknat till honom. Så summan för hans död skulle landa på $150,000 i dagens penningvärde.
Shit.
Och frun hade dessutom också en affär så att säga med Herman. Mm. Som sagt, säkert jättevanligt. i det här gänget. Dock så sa George på det här erbjudandet om att mörda Ferdinand, så sa han till Herman att nej, jag är inte så sugen på det. Jag har precis kommit ut ur fängelset. Polisen har koll på mig. Jag känner inte för att mörda någon. Det får du bara respektera.
Ja, men jag kan också, för jag tänkte på det när han var så här, ah, hej, vill du ha en affär? Här, varsågod. Det här är ett järnrör också. Kan du bara döda en kille? För det känns så himla... Det måste kännas rätt förnedrande för någon som är så, okej, jag kommer ut i fängelset, nu ska jag ska starta ett tvätteri. Det är liksom, man ska göra nytt, alltså du vet, och så bara direkt blir det så här, anta att du klarar det här också, ditt äckel, för du kan väl mörda vem som helst. Alltså du vet, det känns jävligt nedvärderande. Eller, jag hade tyckt att det kändes skitjobbigt.
Verkligen, och så nu är du skyldig med det, för att du, jag har ju hjälpt dig med det här pengarna till företaget. Ja, jävla jobbig grej. Så det var fett att han sa nej. Tack, det är bra.
Verkligen.
Och först så försökte George bara liksom lura Herman på lite pengar. Eller, så han sa liksom inte först, förresten, att så, nej tack, det är bra. Utan först så försökte han få liksom förskottsbetalning på det här mordet. En del av pengarna i alla fall. Och sen så tänkte han inte mörda Ferdinand. För att Herman skulle ju knappast gå till polisen och säga, och nej, någon tog mina hitman förskottspengar och gjorde inte jobbet. Mm, jag har blivit dragen vid näsan.
I've been bamboozled.
Men då så fick George aldrig någon förskottsbetalning. Han försökte i typ 2 veckor eller någonting. Och så då bara, nej, skitsamma då. Då gick George istället till polisen och berättade för polisen om vad Herman hade sagt till honom. Och försökte få honom att göra. Och polisen bara, ja, tjenare. Säkert.
Ja.
De trodde inte på det. Och det spekuleras också en del nu i efterhand om att kanske det var så att polisen fick betalt, liksom blev mutade av de här kusinerna Petrillo. Och
det känns, det var min tanke också. För det första att den här mannen är dömd. Så det är lätt att avfärda honom. Men också att så här, ja, men de har släppt igenom rätt mycket tydliga mord på sistone.
Ja, eller hur?
På.
När det liksom inte bara är så här förgiftningar som ändå kan gå obemärkt förbi. Eller så, man kan missta det för en sjukdom. Utan det är så misshandlad till döds. Misshandlad och dränkt. Ja. Man borde sätta komma lite. Ja, så att George bara, här, då går jag till FBI istället då. Och där tog de honom på mer allvar. De var ju som sagt medvetna om de här förfalskade pengarna som det här gänget tillverkade. Och de hade väntat lite på en chans att sy in dem, heter det? Sätta dit dem.
Sy in dem, vem är det?
Jag vet, det bara blev att jag hamnade i den här tidsåldern.
De skulle sy in i finkan.
Japp, jag är i Lund nu, har jag berättat det? Ja, så de snickrade ihop en liten plan för att sätta stopp för Petrillo och kusinerna. Och det var då att George skulle gå tillbaka till Herman, säga, jag har ändrat mig. Jag vill inte mörda Ferdinand, men jag känner någon som gärna vill göra det. Och så hade han med sig då den här iskalla jäveln som ville utföra mordet på Ferdinand. Men det var ju själv verket en undercover agent from the FBI, Stanley
Very
Phillips.
Yes. Very good.
Gåshud. Så de gjorde detta 1 augusti 1938. De möttes på en restaurang och Stanley Phillips, undercover FBI agent, presenterade sig som nyligen frisläppta mördaren Johnny. Det är jag som är den nyligen frisläppta mördaren Johnny, sa han kanske. Kan man tänka sig.
Jag har förberett en hel backstory om du är intresserad.
Ja, precis. För att det ska vara trovärdigt kan jag också berätta att jag hade en ganska jobbig barndom. Som har lett mig dit där jag är idag.
Min pappa var alkis och mamma var overbearing.
Jag tänker att Johnny är vänsterhänt. Jag vet inte varför. Alltså jag tänker bara att han är så här lite konstnärlig själ som aldrig fick uttryck för det. Alltså det fick aldrig komma ut, så han blev istället mördare. Nyligen frisläppt. Johnny. Yeah. Hur som hora. De gjorde detta och Herman gillade inte att prata affärer så här offentligt, va? Så de flyttade ut det här kalaset till Hermans bil. Där berättade han igen då för nyligen frisläppta mördaren Johnny om vad som behövde göras. Han var lite mer flexibel nu dock med det här med järnrör och sånt. Han sa att det går också bra att köra över honom eller slå ihjäl honom i en sandsäck om du föredrar det.
Du, gör kvarngrejen.
Det brukar vi tycka är ganska kul här på företaget. Men det där gör du som du vill. Nyligen frisläppta mördaren Johnny bad Herman om pengar då för att köpa en bil för att kunna ta Ferdinand till en avlägsen plats och döda honom där. Anledningen till att han bad om pengar för att köpa en bil var att undercover agent Stanley Phillips hoppades på att få förfalskade pengar då av Herman. Så att de kunde få bevisa det också samtidigt. De var också, alltså FBI var mycket mer intresserade av de förfalskade pengarna än vad de var intresserade av morden. Verkade som. Men Herman tyckte att det var ju onödigt att köpa en bil. Du kan ju stjäla en. Och det kan inte nyligen frisläppta mördaren Johnny säga så mycket emot.
Nej. Det går emot mina principer.
Nej,
a man's car is a man's car.
Eller, ett liv, absolut. Men en bil, nej. Jag är inget odjur.
Never cars, never children.
Children and cars first.
Ja.
Ja. Man har ju sett Titanic, man vet hur det var.
Mm-hmm.
Ja, i alla fall. De träffades igen.
Förlåt, jag såg den roligaste tweeten om Titanic och dörren, du vet. För eftersom Leonardo DiCaprio nu, det är slut med hans nya tjej. Eller hans senaste tjej som ju blev 25. Och den här jätteroliga grejen som går runt med att han gör slut med tjejer precis när de fyller 25 jämt. Ja. Eller han gör slut. Det tar slut.
Ja.
Så var det någon sån tweet där att såhär, nej, Jack hade absolut fått plats på dörren och Rose hade gett honom platsen. Det var bara det att Rose hade precis fyllt 25.
Jätteroligt.
Ja, förlåt.
Mycket bra. I alla fall, de här tre kompisarna då, Herman, undercover agent och George, de träffades igen för ännu ett planeringsmöte den 22 augusti. Herman ville fortfarande inte ge dem pengar till en bil, så agent, undercover agent Stanley Phillips frågade istället om han kände någon som förfalskade sedlar förresten, för han var intresserad av att köpa lite sådana. Och då sa Herman, jo då, det gör jag. Han tog till och med fram en förfalskad $5 ur fickan. Och bara, jo visst, det här det är bara att beställa. Så agenten låtsades vara imponerad och sa att han ville köpa pengar till ett värde av $200. Och det skulle han få göra då inom 2 veckor. Men 2 veckor gick, de hörde ingenting från Herman. Stanley, agenten, kontaktade George som försökte leta upp Herman. Till slut så valde de att leta hos Ferdinand, han som skulle bli mördad då.
Mm.
Det var Ferdinands fru som öppnade dörren när han knackade på. Det var George som var där då och knackade på. Och George sa, hej, jag är byggarbetare, jag skulle vilja prata med mannen i huset. Men då sa frun att tyvärr går inte det, för min man är väldigt sjuk och kan inte lämna sängen. Och George bara, okej, tack så mycket. Och skyndade med att berätta det för agent Stanley. Och de bara, okej, fuck. Han har löst det själv.
Mm.
Så Stanley slängde ihop ett team agenter. Åkte till Ferdinands hus. Och de presenterade sig som anställda för ett försäkringsbolag. Och de hittade Ferdinand i sängen. Han hade stora pupiller. Han kunde inte röra sig. Han kunde inte prata. Så de tog honom till National Stomach Hospital.
Ja.
En väldigt nischat sjukhus.
Det hade jag behövt.
Ja. Nationella IBS-hospitalet.
Ja.
Och samtidigt som detta pågick så ringde Herman till George för att meddela att de förfalskade pengarna är klara. De beställningen är levererad. Det är bara att hämta. Så då möttes de för att lämna över de här pengarna. Så alla tre möttes igen. George, Stanley och Herman. Och då sa Stanley att så här, jag är fortfarande intresserad förresten av att göra det där mordet du pratade om. Och då låg Herman och sa att det där är redan löst. Ferdinand låg på sjukhus och Herman sa att enda anledningen till att han slutade ligga där var för sin egen begravning. I sådana fall. Så då signalerade Stanley till sina agentkollegor som gömt sig i närheten. Så de kutade fram och grep alla tre. Så de grep då Stanley och George också för att man inte skulle avslöja deras tech-mantel.
Fan vad snyggt.
Visst, de tänker på allt.
Ja.
Och polisen var, väl, de var skeptiska till det här gripandet och tyckte att FBI hade gjort sig väldigt mycket besvär för att fånga en man som bara förfalskade pengar. De låter så jävla köpta alltså.
Alltså, gud ja.
För grep ni någon som bara brutit mot lagen? Fattar liksom inte, varför bryr ni er?
Stop incriminating yourselves.
Herman samarbetade inte, han placerades i häktet och när Ferdinands kropp undersöktes vidare så visade det sig mycket riktigt att han hade dött av förgiftning. Det visade sig senare att han självmant hade skrivit på sin egen livförsäkring / dödsdom då. Den stod på engelska, han kunde bara italienska. Så han hade gjort det på sin frysinrådan. Han dog 27 oktober 1938 efter flera veckors svårt lidande. Så här man var nu huvudmisstänkt i ett mordfall. Och FBI hade en 8 cm tjock mapp med fuffens som Herman hade hållit på med. Och de hade längtat efter att få fast honom. De kände till ryktena som hade florerat lite om en märklig sekt som dödade italienska immigranter på beställning och sådär. Men det var lite så här, det kändes nästan som en urban legend mer än misstankar riktigt. Det var liksom för sjukt bara. Men det var ju också ett lite konstigt sammanträffande då att det var så många som dog så plötsligt i samband med nyligen tecknade livförsäkringar som sålts av just kusinerna Petrillo. Man började prata sen med Hermans brorson eller systerson som heter John Cacopardo. Han satt i fängelse på livstid. Han satt på Sing Sing för att ha mördat sin flickvän. Och enligt John så var det Herman som hade mördat henne och framat honom för det. Och motivet för det ska ha varit att John inte ville delta i deras business.
Som ett straff typ då?
Ja, och att han visste för mycket liksom. Så, och det känns ju ganska trovärdigt.
Mm.
Typ så här, okej, så de säljer in den här verksamheten. Han säger nej tack, det är bra. Man bara, men nu har vi ju berättat om allting så you gotta go man.
Mm.
Och John kunde berätta om alla medlemmar, han berättade om giftet, han berättade om de förfalskade sedlarna, morden, liksom livförsäkringarna. Och beskrev det som a social fellowship group, like a sewing circle or bingo club.
Fan vad sjukt.
Ja. Och distriktsåklagaren förhörde Herman, som nu väl fattade att han var fucked, så han berättade allt då. Han berättade om organisationen, han namngav alla som hade höga positioner, inklusive sin kusin Paul. Och han gav namnen på alla offer och deras fruar som hade varit med och liksom arrangerat detta. Han påstod att alla offer utom 3 stycken ska ha dött av förgiftning. Och han verkade också lite stolt när han berättade om det.
Mm.
Och han la skulden mycket på Paul och på Morris och förklarade att det var de som var de drivande i företaget. Och med den här informationen då så kunde FBI sätta ihop ett stort jävla team för att leta upp alla medlemmar i Pennsylvania, New York, New Jersey och Delaware. Och de fick ihop 16 medlemmar och flera änkor från Hermans lista och samtliga greps då. Och det var 70 kroppar som skulle undersökas efter spår av arsenik. Och det kom fram också att organisationen hade skramlat ihop över 100 000 dollar bara genom försäkringsbedrägerier. Alltså utöver allt annat kriminellt som de höll på med. Och det är liksom ja, 1,5 miljoner dollar i dagens penningvärde. Så 15 miljoner typ svenska kronor. FBI och alla blev otroligt chockade över vad de hade liksom i princip snubblat över. För de trodde ju bara det var lite pengarförfalskning och sånt där.
Mm.
Det var en jävla poison ring försäkringsbedrägeri cirkel som bara har mördat så jävla många. Och medlemmarna var liksom läkare, det var apotekare, försäkringsförmedlare. Och så, alltså det var ändå esteemed citizens.
Ja, och det är så sjukt när många är med på mord. Det är liksom det konstigaste jag vet. Typ.
Verkligen, verkligen. Det var många som vittnade mot organisationen och de enskilda medlemmarna. Bland annat så var det en apotekare som vittnade om att kusinerna tog kontakt med honom upprepade tillfällen för att försöka köpa olika dödliga ämnen. Bland annat tyfus. Alltså sjukdomen.
Can I buy typhoid from you?
Nej, det är inte riktigt.
What do you think I do here?
Jag tänker alltid när jag hör tyfus så tänker jag på Krösa Maja när hon säger först blir det blåa i ansiktet och sen dör de. Toppen på drama.
Ja, verkligen.
Sen dör de. Herman förnekade allting i 3 timmar och en kvart. Trots att han hade, alltså under rättegången. Mm. Och trots att han hade erkänt allting i förhör. Och så bara, nej, jag vet ingenting om detta faktiskt.
Nej, kul. Nej jag tror faktiskt inte.
Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej. Och juryn läste 21 mars 1939 upp sitt beslut. Nästan alla medlemmar av Philadelphia Poison Ring fanns skyldiga för mord och bedrägeri. Till kusinerna rekommenderades dödsstraff. Och gällande änkorna så fanns det ju vissa som genuint trodde på den här magin och inte ville att deras makar skulle dö. Och så fanns det de som fattade exakt vad det var som hände och gärna ville att deras män skulle dö.
Mm.
De som bara var väldigt vidskepliga fick inga straff. Hur fan man nu bevisar det?
Ja.
Det känns som en ganska trevlig cop-out också att säga nej, men åh nej, nu spillde jag salt. Tweet. Salt över axeln. Ja, ni märker ju själva. Jag går ju på vad som helst.
Ja.
Säg någonting till mig, se om jag tror på det.
Ja.
Prova. I dare you.
Vet du vad det låter som också? Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Du och jag
får ju, det får jag ju orimligt ofta på huvudet. För er som inte vet det, att jag hör som Janne Josefssons röst. Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Du och jag, trallalå. Som ett eko. Mm. Ja. Men de som man kunde bevisa hade varit medvetna om att man mördade sin man liksom, fick 14 år fängelse vardera. Herman och Paul Petrillo dömdes till döden. Och Herman blev så jävla sur efter sin dom att han skrek till juryns förman, Margaret. Skrek han, you lousy bitch! Och kastade sig efter henne. Eller, you lousy a bitch!
You a lousy a bitch!
Men vakter fångade honom innan han hann fram. Och domaren bara, oh, dö! Slog med sin hammare.
Is the mean lousy bitch in Italian will mean some kind of pasta.
You know I sell spaghetti, yes. Or maybe it's my cousin, I don't remember.
Do you like your husband?
You lousy bitch, do you really love your husband? Or should I say, does he really love you? Ja. Morris Bolbor och Maria Trevato slapp dödsstraffet. De dömdes till livstidsfängelse efter att ha gått med på en överenskommelse med åklagaren så att de vittnade då mot kusinerna Petrillo.
Mm.
Maria ska ha chockat hela salen när hon erkände till 3 mord, varav 1 var på sin styvson och ett annat var på sin exman. Då ska hon ha sagt, I might just as well get it over with. Let them send me to the chair. What have I got to live for?
Tänk bara om du hade tänkt den tanken lite tidigare.
Mm,
fint
visst.
Hade varit.
Ändå kul att de då inte dömde henne till döden.
Ja, det är lätt att vara efterklok.
Ja. Hon har ju liksom själv fått ihop ungefär 5 miljoner kronor i dagens värde.
Mm.
Genom den här organisationen. Sen efter domen så försökte hon ta livet av sig med en säkerhetsnål genom halspulsådern.
Sluta.
Ja, verkligen.
Usch.
Känns som ett väldigt kvinna back in the days sätt.
Ja.
Jag tog en säkerhetsnål, förstår du.
Och jag tycker det mer känns som en sån här, du vet, emo tjej på YouTube-sätt. Och,
ja, kanske.
Men, ja.
Ja.
Very modern.
Ja. Det gick i alla fall inte.
Nej.
Väl i fängelset så ska hon sagt åt fängelsevakten att han inte behövde låsa hennes cell för häxorna skulle komma för att döda henne. Va? Ja. Det sättet som utredarna använde för att få Morris och vittna mot Petrillo och kusinerna, förutom då att han inte fick dödsstraff, det var att skämma bort honom så här, genom en fin middag och liksom mata hans ego. Och bara, du är så viktig. Du måste hjälpa oss. Mm. Så han vittnade mot dem. Men det var lite svårt att få honom att erkänna sin egen skuld i det hela.
Mm.
Men när han väl hade erkänt så sa han att han... Eller efter att han hade erkänt så sa han att han låtsades bara vara skyldig för att få invånarna i Philadelphia att känna sig tryggare.
Ja,
det är ändå
fint av honom. Ja, men det är gulligt.
En otroligt god man.
Mm.
Men man kunde ändå, man hörde andra vittnen som man visste att han var skyldig till häxbrygder, alltså gift och arrangerade mord och sådär. Så till slut erkände han på riktigt. En av personerna som Morris dödade var en Jenny Cassetti som beskrivs som en jealous wife. Hon anklagade sin man, Dominic, för att vara otrogen. Och Dominics lösning då var att köpa lite trolldryck på avbetalning. Så en dag kom han hem med ett vitt pulver då, som han började ge till sin fru. Men så började han sluta betala av det här giftet. Och då blev Morris så sur så att han fick Dominic att träffa en sierska som han i sin tur hade mutat att säga till Dominic att hon kastade en förbannelse över honom om han inte betalade den här skulden och fullföljde mordplanen på sin fru. Det är så jävla elaborate. Det bara, du ska gå till en sierska som sen ska hota dig. Ja. Och för hon skulle då ge honom onda ögat då, och den ville man verkligen inte ha.
Nej.
Ja, så Dominic dödade sin fru då genom detta. Ja, ja, ja.
Ja.
De här medlemmarna i ringen var också så jävla, det är ändå sjukt för de har fejkat så mycket magi, men de var, ska ha varit väldigt rädda för onda ögat.
Ja.
Ändå liksom, när de förhördes i grupp var de så himla, för det gjorde man för att man hoppades att de skulle ange varandra liksom, och då blev de alla jätteparanoida om någon annan tittade dem i ögonen. Och när Morris vittnade så spände han blicken i Paul länge, och då fick Paul panik och började vifta med händerna och bara aah! Och erkände sig skyldig sen. Alltså det är så, det är ändå sjukt att tänka att de har lurat så många med sin, att de har magi, och sen ändå så är de så jävla uppbyggda själva liksom. Ja. Det är ändå någonting. Rose Carina då, hon hade gift sig och dödat 4 eller 5 män bara för att få pengar. Hon hade ansvaret för organisationens matchmaking. Hon hade rekryterat massa nya medlemmar och så vidare. Men hon var snygg och hade pengar. Så hon slängde ihop ett jävla gäng advokater och kom undan utan att bli dömd för något överhuvudtaget. Oj, oj. Så jävla sjukt.
Jag trodde på detta. Alla 50-11 gångerna.
Jag blev lurad. Ja, 12 medlemmar dömdes till längre fängelsestraff för mord. De kortaste domarna var 14 år. Ja, så det,
jävlar,
det var
alltså
egentligen det. 31 ja. mars 1941 avrättades Paul Petrillo med elektriska stolen i Pennsylvania. Senare samma år, i oktober, så avrättades Herman Petrillo på samma sätt. Morris dog i väntan på ansökan om villkorlig frigivning 1954, av naturliga orsaker. Och man vet ju inte riktigt hur många som har fallit offer för The Philadelphia Poison Ring. Det kan vara 74, det kan vara 140.
Jävlar.
Ja, det finns 22 bekräftade mord liksom. Men man tror att det är betydligt fler.
Ja.
Någon källa säger 50 till 1000 mord. Man vet inte. Men jag skulle ju definitivt säga över 100.
Helt sjukt.
Men det är bara min känsla.
Yeah.
Ja, och det var The Philadelphia Poison Ring.
Alltså, snyggt jobbat. Både du och Katarina, ett och så.
Yeah.
Ja,
yeah, precis.
Just det, var hon som mejlade oss. Bara,
precis.
Jävla gulligt.
Ja.
Alltså, vilket... alltså, man kan liksom inte tro att det... Men det blir ju så. Det finns ju något exempel från... Ja, någonstans i Europa i alla fall. Om en by med massa kvinnor som blir liksom misshandlade sina män och det är fattigt och jävligt. Och så åker de ut i krig och de bara, fan vad nice det är när de är borta. Och sen när alla kommer hem, då bara är det en av dem som bara, vet ni vad, ska vi inte bara döda dem? Jo.
Ja.
Och sen så du vet, så gör de det. Och först är man ju så här, ah, vad fan, det är svårt att komma liksom ur ett förtryck. Och sen bara, vi kan fortsätta lite till. Och så bara, du vet, ballar ur fullständigt.
Mm.
Så det är liksom inte första gången folk bara, det här med att döda är jävla smidigt.
Eller hur? Liksom. Det känns som att det är så lätt, har man väl börjat tumma på sin moral, så är det så jävla, men då fortsätter du väl då? Eller det händer ju ingenting första gången.
Vad ska jag med den här gamla moralen till? Det skiter vi väl i.
Vad har den gjort för mig?
Ja, precis.
Ingenting. Mm. Jag ska också säga källorna som Katarina har använt. Thoughtcatalog.com, Wikipedia, en YouTube dokumentär, Murderpedia, Witches Brew, The Philadelphia Poison Ring, en podcast. Ja, men det var väl det. Så tusen tack för den här veckan.
Ja, tack så mycket.
Tack för att ni lyssnar. Och vill ni ha ett avsnitt till varje vecka så kommer det ett bonusavsnitt varje torsdag. För att få tillgång till dem så går ni in på hemsidan www.vadblirdetformod.se/bonusavsnitt. Där står det hur man gör. Det kostar 10 kronor per avsnitt. Och när du blir Patreon så får du också tillgång till alla som vi redan har släppt gratis. Du betalar för dem som släpps efter att du har börjat prenumerera.
Så det är som 2,5 år.
Ja. Ja. Otroligt. Ja. Det är många som skriver bara, gud jag är så glad för nu har jag blivit Patreon och jag har typ som ska iväg på en lång roadtrip eller någonting. Ja. Jag har så mycket att lyssna på nu, jag är så taggad. Man bara, det är fett.
Och i veckans avsnitt så kan vi gissa på att jag inte låter så här.
Ja men jag hoppas det. Nice. Vi väntar några dagar, låter dig friskna till lite och så blir det säkert jättebra. Krya på dig, gumman.
Tack för den här veckan. Tack. Vi hörs på torsdag förmodligen, annars på måndag. Hej då!
Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.